säger vi varmt välkomna till Spelpodden med Daniel Olenklint nere från Bjärred och sen från studion här med mig, Thomas Wilbacher i Stockholm. Vi kommer återigen från en Champions League, eller Europavecka ska vi säga, fullmatat med fotboll, och vi står inför en jävligt spännande helg om ni frågar mig, med tanke på att det är ligor som ska avgöras, det är rotationer som ska göras. Så att det gäller att verkligen vara påläst, det gäller att ha sett allt, för att det finns verkligen möjligheter, tänker jag, Daniel, spelmässigt när man går in i den 36:e omgången av de stora ligorna.
Så är det, och kanske då framförallt kolla tabelläget. Mm. Det är ju väldigt många lag nu som måste ta 3 poäng för att antingen då undvika nedflyttning eller för att nå en Europaplats. Så att det gäller både att ha koll på lagens nivå, skador och avstängningar, men även då tabellen här nu i slutet på säsongen.
Ja, jag tänker vi tar liga för liga. Vi kommer ta oss mellan flera ligor här nu, så att ni hänger med, även lite allsvenska. Vi har ju Stockholms derby bland annat, men jag tänker att vi börjar i Premier League. Där har vi en otroligt spännande nedflyttningsstrid inte minst, men också då strid om Champions League-platserna. Det öppnar upp sig lite. Manchester United förlorade mot West Ham, vilket gör att Liverpool ändå har något slags häng där uppe i topp 4. Striden. Ska vi börja i det läget lite grann? Vad tänker du kring det? Jag tror att Liverpool har några möjligheter att faktiskt ta en Champions League-plats.
Ja, men vi kan ju titta på tabellen. Där är ju Liverpool en poäng efter och har en match mer spelad. Så det är klart att United sitter med det här i egna händer och har ju en klart överkomlig uppgift här på lördag när man möter ett halvt utcheckat Wolverhampton hemma. Om du kommer ihåg det, Thomas, så fick Wolverhampton 0-6 mot ett roterande Brighton. Sen studsar man visserligen tillbaka mot Aston Villa förra veckan, men jag tror det var lättare att tagga till inför hemmapubliken. United har varit stabila på hemmaplan den här säsongen, så att, det känns som en väldigt trolig United-seger på lördag enligt mig.
En match som jag vet du har kollat lite närmare på är Southampton mot Fulham, och Southampton är ju ett helt jävla hopplöst läge. Med största sannolikhet så ryker de. Man är svårt att se hur de ska lösa det, men det är väl någon slags liten chans här att ändå gå framåt. Och sen så har vi väl Mitrovic tillbaka efter 8 omgångar i sidlinjen.
Ja, men det stämmer bra det. Nu börjar vi med Southampton, så är det så att laget kan ju som bäst maximalt landa då på 33 poäng om man vinner sina kvarstående matcher. Mm. Och det innebär att man knappast kommer att klara kontraktet. Just nu står ju Everton till exempel på 32 och har ju då positionen ovanför nedflyttningsstrecket. Så till 99, någonting kan vi nog konstatera att Southampton åker ur, men sista chansen inför hemmapubliken. Det är klart man måste gå all in för en trea här. Mm. Men man möter då ett klart bättre Fulham. Jag såg Fulham förra veckan. Då slog man Leicester med 5-3. Det var lite skön sådär Hawaii-avslutningsfotboll, yeah. Thomas. Man släppte lite grann på spärrarna. Och som du själv var inne på, efter 8 matchers avstängning så är den serbiska Bulldozern på topp. Mitrovic tillbaka. Tror du han är taggad?
Nej, men det är det. Man vet ju Mitrovic, alltså att sätta bulldog kanske. Men han känner väl någon slags vittring att i slutet av säsongen få göra några mål. Man vet ju hur anfaller generellt sett funkar. Men med Mitrovic kommer tillbaka efter att ha stått vid sidan. Det är klart som fan att han kommer vara taggad. Så nej, men jag hör ju vart åt det barkar här i dina speltankar, Daniel.
Ja, jag misstänker det. Jag landar faktiskt 2 speltips i den här matchen. Jag tycker både att man kan spela då antingen rak Fulham eller vara lite försiktig som jag. Jag spelar draw no betten till 1,85. Mm. Och så tycker jag att det finns ett klick också på över 2,5 mål i matchen till 1,90. Väldigt goda möjligheter att vi får se minst 3 mål i den här matchen. Och jag tycker att Fulham är så pass mycket bättre än Southampton. Mitrovic tillbaka och de här blottorna som det dåliga Southampton-försvaret kommer att lämna. Nej, det här är en väldigt stark borta 2 tycker jag. Bra odds på Fulham.
Ja, men underbart. Någonting mer du tänker kring Premier League där vi pratade lite om toppstriden. Vi har ju Manchester City som är mitt i det här dubbelmötet mot Real Madrid. Vi kan återkomma till också Real Madrid, men Men hur ser du annars på förutsättningarna?
Det kunde vara att City så lite trötta ut i den andra halvleken mot Real Madrid. City var ju det dominerande laget i första halvleken, och även då Real gjorde sitt mål i den halvleken och City gjorde sitt mål i den andra, så var det ju så att Real enligt mig låg till och med närmare 2-0 än 1-1 i den vevan när kvitteringen kom. Och det är klart, Everton här med Sean Dyche, de har ju verkligen hittat energi. Körde alltså över Brighton med 5-1. Såg man inte komma på bortaplan förra veckan. Så det är klart att den matchen har fått lite extra dignitet. Med tanke på att Everton verkar ha hittat ny energi. Arsenal-Brighton måste vi också nämna. En fin match där Brighton ju jagar spel i Europa för första gången i klubbens historia. Arsenal då vill ju ge sig chansen att hänga på City så långt det går. Och behöver såklart 3 poäng. Så att, en fin Premier League-omgång även den här helgen.
Hur tänker du kring Brightons match där de förlorar stort? Var det någon slags energitankning? Vad var det som hände egentligen?
Ja, men det ska väl säga att Everton var rätt effektiv om vi tittar på XG-siffrorna och avsluten. Men jag tycker ändå att det finns lite blottor i det där Brighton-försvaret. Xhaka spelar ju högt och aggressivt med laget och han har inte riktigt de backarna, tycker jag, när det blir lite ytor bakåt. Och är det någonting Arsenal är bra på med Jesus och Martinelli och Ødegaard och Saka, ja, då är det ju att hitta just luckor, ytor när motståndarna öppnar upp sig lite grann. Så att, ja, jag har en god känsla att Arsenal löser den här 3 poängen. Jag tyckte man såg riktigt fina ut mot Chelsea näst senast och gjorde det även bra då mot Newcastle förra veckan. Så ja, jag lutar nog mer åt spel på Arsenal här än någonting annat.
En bra avslutning av Arsenal i ligan, men vänta, vad är det? Ja, jag vet. Men nu sitter jag mitt i här. Sorry, men alltså så här. En bra avslutning av Arsenal i ligan att vänta, men det kanske inte kommer leda till någonting i slutändan för City. Alldeles oavsett om de såg trötta ut och att de har den här returen, så löser väl de det i slutändan. Det är för nära, det är för lite poäng att spela om.
Ja, det är stor risk för det, säger jag som sitter med spel på Arsenal som ligger vid 30
gånger. Ja, det är så.
Det är
fan. Men du, på tal om ligavinnare höll jag på att säga, det är absolut inte ligavinnare. Men jag såg Stuttgart, finast Stuttgart, ta poäng av Dortmund här för lite tid sedan. Nu möter de ju vårat Bayer Leverkusen. Jag säger vårat för att vi har hypat dem och alltså, hypat dem innan hypen kom. Det ska jag vara jävligt tydlig med. Bayer Leverkusen innan de började sin streak, innan de gick till den här semifinalen mot Roma i Europa League, så hittade vi ju spel på dem till jävligt bra odds och sådär. Men nu när de möter Stuttgart så vet jag att du valt andra sidan, Daniel.
Så är det. Det brukar ju sägas att mest flexibel vinner, och det är att gå emot Leverkusen för första gången på ett tag här. Och vi kan ju börja titta på XG-tabellen faktiskt. Och Stuttgart är ett av de lagen i Europa som har levererat sämre då utifrån XG-siffrorna. Tittar vi till exempel på tabellen så här långt, så borde då Stuttgart enligt XG-avsluten placera sig på en 8:e plats. Mm. Och då ligger man alltså på den här förhatliga nedflyttningskvalplatsen just nu. Så att man har sprungit långt under sina siffror, runt 14 poäng. För lite har man spelat in i förhållande till XG. Och det säger en del, du var själv inne på det, man kryssade hemma mot Dortmund här bara för några veckor sedan. Stuttgart är bättre än vad tabellen visar och möter då framförallt Leverkusen i helt rätt läge. Mm. Leverkusen har väldigt svårt att komma högre upp i tabellen. Man jagar Freiburg, men det ser hopplöst ut. Och hade ju en jättematch då mot Roma här under torsdagskvällen. Tung intensiv match. Ligger under 1-0. Måste mobilisera här inför returen. Jag tror inte man är supertaggad när man åker ner till Stuttgart. Och draw no bet där. Pengarna tillbaka vid kryss till 1,87 på hemmalaget Stuttgart. Den har jag plockat.
Men superrygg, givetvis på den. Från Tyskland, om du tar något mer att säga om Tyskland, Daniel.
Jag är nöjd.
Du är nöjd. Ta oss till Italien. Jag tänker bryta in då med ett spel och en speltanke för att gå emot marknaden lite grann. Vi pratar ju mycket nu, som inledningsvis här också, om vad som står i potten, vad lagen har att spela om, och således kan man hitta till exempel överspel, att vissa lag är lite desperata och man kan se matchbilder framför sig med ett lag som kanske ligger under, måste ta 3 poäng eller har 1-1 i en match och måste ändå gå för 3 poäng för att en poäng inte spelar någon roll. Så att jag kommer komma dit, men jag kommer börja i en rotationstanke, och det är matchen mellan Bologna och Roma. Jag vet inte om du såg matchen mellan Roma och Leverkusen, men det absolut var mycket energi som spenderades där, eller hur?
Helt rätt. Nej, det var en intensiv match för Roma. Vinner väl matchen, jag ska inte säga rättvist, men kanske är snäppet bättre. Men det var en ganska jämn match över 90 minuter och jämna XG-siffror också.
Ja, Mourinho har en förmåga i de här Europamatcherna att vinna med 1-0 och liksom ta sig vidare från kvartsfinal och semifinal. Vann ju Conference League förra säsongen. Och det betyder väldigt mycket för honom också att vinna de här titlarna, vilket jag liksom uppskattar tränaren för. Alltså man måste tänka på Champions League såklart, bara fortfarande chansen i ligan. Men man ser ju här på Corriere dello Sport, Romas egna upplaga, startelvan. Han ser också i Gazzetta dello Sport, som mer eller mindre bekräftar exakt samma startelva som Corriere dello Sport har. Så är det ganska tydlig rotation här från Mourinho. Det är Belotti på topp. Ingen dålig spelare, men ändå en spelare som inte har levererat den här säsongen. Jag tror att det var vi som pratade om hans XG-siffror, att han borde ha gjort många fler mål, eller hur?
Man var väl uppe och nosade på runt 5. Står alltså på 0 mål i Serie A. Lite ironiskt där när, om du kommer ihåg, var det inte allt för många år sedan det pratades om miljardbelopp för Belotti från Torino till Premier League. Ja. Den karriären har ju verkligen dalat.
Mm. Och sen så fortsätter man då kolla ner till laget från Belotti. Jag tänker på planen såklart. Och så har man Solbacken som kommer in. En rotation som inte har funkat i ligan tidigare. Man har Småling, Kumbulla till exempel out. Man har Karlstorp, det är ingen jättebra spelare, men det hjälper liksom inte att man inte kan rotera honom. Vilket gör att Cristante då, centrala mittfältaren, får gå ner och spela mittback i den här matchen. Känns ju sådär, Bologna, kanske några tänker att de inte har jättemycket att spela för. Men i den här matchen kommer de kraftsamla. Ägaren har varit ute och sagt att vi kommer liksom ta det här hela vägen in i 38:e omgången. Sånt som jag tycker är helt viktigt att ha lite koll på. Vad finns det för energi i klubben? Är det här en match trots tabellposition som man kommer skita i, eller är det en match som man faktiskt kommer ta på allvar? Och av allt jag har förstått från den här säsongen så gör Bologna det jättebra. Man är nöjda från ägarhåll och man har en tränare som vill vinna här mot Roma. Och kollar man på startuppställningen här så är det ett skadeläge som ser bra ut. Man har Arnautovic tillbaka, som han har varit från och till här de senaste månaderna. Vi har pratat om honom i spelpodden, men går in som nia i den här matchen. Och jag tycker att det finns goda chanser att Bologna plockar poäng här. Man kan spela plus en halv eller då etta kryss till runt en 60. Man kan spela plus 0,25 som betyder halv vinst om det är så att Bologna tar poäng till 1,85 ungefär. Så att ja, jag tycker att det finns goda chanser för Bologna att göra en bra match här mot Roma. Och därför måste jag ta den sidan.
Nej, men jag köper det. Jag kan även skjuta in då att Bologna på 17 spelade hemmamatch och faktiskt bara har förlorat 3. Mm. Alltså 7-7-3 i kolumnen på hemmaplan. Och, nej, det ska man inte underskatta. De trivs verkligen hemma den här säsongen. Och det är ju flera lag där på 46 poäng. Jag tror det spelar rätt stor roll för en så pass liten klubb som Bologna. Man kan bli 8 eller 11 till exempel.
Exakt.
Med Motta där som ny tränare vill han säkert smyga in en åttondeplats när säsongen summeras och komma in med den energin till nästa säsong. Så att jag tror också, som du är inne på, att Bologna har full motivation i den här matchen.
Ja, men de har ju det, och kollar man på den tabellen också, och det ska man definitivt inte underskatta, och det gäller ju då samtliga lag som slåss om Europaplatser, så är det ju så att den här sjunde platsen som såklart Bologna inte kan nå, men nu pratar jag generellt sett om ligan, kan faktiskt betyda ganska mycket med tanke på att Juventus kan förlora sina 15 poäng som man har fått tillbaka. Så att Roma, Fiorentina är där, Atalanta är där. Det är ändå en ligaavslutning som betyder ganska mycket. Men för Bolognas fall då, så handlar det ju om att göra lite av en historisk säsong och ta så många poäng som möjligt.
Kan jag berätta lite generellt där, så brukar ju marknaden väga in det här med motivation extra mycket just i Italien. Mm. Historiskt sett finns det en del matcher där mittenlag inte har varit speciellt intresserade av att ta någon poäng från de lagen som då har haft ett större poängbehov. Varför har det varit så? Lite grann det italienska kynnet att hjälper jag dig så kanske du hjälper mig. Ja. Det har funnits en tradition av att man kanske lite grann under bordet såklart har skänkt vissa poäng, vilket gör att man kanske några år senare kan få tillbaka de poängen om man själv är i någon utsatt situation. Ja. Men i det här läget då när marknaden har tagit höjd för att Bologna kanske inte är superintresserade, så är det då intressant att du har den informationen från ledningen att man verkligen går för matchen. Och jag tycker också att den här åttonde platsen, jag tror det är stort för motor Bologna att nå den. Så att, det borde vara så att marknaden har underskattat motivationen hos Bologna.
Jag tänkte fråga Daniel, sitter du med odds uppe? Du brukar sitta med en oddsbörs och kolla lite.
Jag brukar sitta och göra det, men just nu ser jag din...
Exakt, det är också viktigt. Nej, men anledningen att jag frågar är jag kan oddsen själv här. Men Verona-Torino känns ju på förhand som en match som inte kommer bli speciellt många mål i, där man riskminimerar och inte tänker speciellt mycket på att liksom bara flyga framåt.
Jag har matchen uppe just nu, vill vi veta.
Nej, men jag tänkte säga det. Jag ser att det är en väldigt tydlig markering från marknaden att den här matchen kommer gå under.
Precis, jag ser en tvålinje här i asiatiska marknaden är ganska jämna år, så att den är verkligen visad som en undermatch. Mm.
Och här har du Hellas Verona som spelar en final. Vinner de den här matchen mot Torino, då skulle det kunna räcka. Inte matematiskt, men det skulle kunna räcka. Seger i den här matchen. Och i Hellas Verona, jag läste lite artiklar här från lokalmedia, så håller man på att kraftsamla inför den här matchen, och det kommer vara ett sånt ruskigt tifo. Det kommer vara, ja men hela stan står liksom bakom Hellas Verona inför den här matchen. För att italienare är smarta, supporter är smarta där. De förstår alltså det jag säger, att ja men, vinner vi den här matchen, då, med tanke på hur dåliga Spezia har varit, med tanke på vilka matcher som återstår, ja, men då kanske det är matchen vi behöver vinna. Och därför blir jag lite misstänksam på de här otroligt pressade överlinan. Som du sa, det är alltså två lina pengarna tillbaka om det stannar vid två mål. Till 1,93 nästan dubbelt. Det är snudd på att man tror att den här matchen är uppgjord innan, höll jag på att säga, att den ska gå under, för det är otroligt pressat där. Jag tänker inte spela någonting inför den här matchen, men däremot så tänker jag hålla koll på den live. Vad är det för matchinledning vi får? Och där kan det vara megaläge att gå in på överspelet om vi ser att det är två lag som är taggade. Det är Ivan Juric som tränade Hellas Verona innan han gick till Torino. Hur kommer han tillbaka? Hur tänker han kring den här matchen? Du pratade om åttonde platsen för Bologna.
Ja, då har vi Torino också som du är inne på.
Exakt, de är också där och de har samma poäng som Fiorentina på just den här åttonde platsen. Det är en klubb som har satsat för att ta upp kampen mot lagen som slåss om Europa inför den här säsongen, spenderat ägare som har spenderat mycket pengar, ligger mycket prestige i den här matchen mot Hellas Verona, och jag är inte helt säker på att man bara lägger så här. Man har sina nyckelspelare offensivt redo, Sanabria inte minst då, som jag tycker gör en jättebra säsong och en jättebra spelare, kanske för en ännu större klubb än Torino. Och kollar man på Hellas Veronas uppställning så är det lite samma där. Det är bra skadeläge. Så det skulle ju kunna bli en riktig match av det här, och Hellas Verona som verkligen går då för 3 poäng.
Ja, och här tycker du att vi kan åberopa det jag var inne på, att här har ju Hellas Verona blivit ganska klara favoriter till 2,40. Men så bra som Torino har sett ut den senaste tiden, vi minns, de slog ju Lazio på bortaplan till exempel, regelrätt, som vi var inne på. Jag gillar vad jag ser i Torino just nu, så att det är samma sak där. Ser man liksom ett Torino som också har vässat knivarna, då tycker jag att det är absolut för stor hemmafavorit här. Kan mycket väl titta mot det plus 25 i en sån här match. Jag håller Torino klart högre än Hellas Verona.
Ja, men ni hör, det är liksom speltankar kring den här matchen. Dels då, man skulle kunna kolla på ett, eller jag kommer kolla på ett överspel live. Plus handikappet på Torino skriver jag under på också. Känns jätteintressant. Så att, ja, där har ni Italien. Vi kommer tillbaka lite när vi kollar på Big Nine-kupongen också till de italienska matcherna. Men jag skulle vilja sticka emellan med derbyt Hammarby mot Djurgården. Det är väl tvärtom då, men en neutral plan. Djurgården som vann senast ser väl helt okej ut. Ett Hammarby som däremot har haft det tufft i säsongsinledningen.
Ja, alltså jag blir lite förvånad när jag ser att Hammarby är favoriter här. Jag vill ju hävda att Hammarby, efter att ha tappat flera tongivande spelare här under vintern, inte alls är på den nivå som man hade hoppats. Man har värvat många unga spelare och det har inte riktigt satt sig nu. Dessutom har ju Besara berättat att han har haft en bakterie i kroppen och inte alls känt sig på hugget. Och Bizarre är ju definitivt en nyckelspelare med sin rutin där i Hammarby. Så jag är väldigt skeptisk till Hammarby. Mötte till exempel Mjällby här i måndags var det väl, och det var en väldigt svag prestation. Djurgården har ju också underlevererat lite grann, men jag tycker det finns lite andra argument i Djurgården. Det blir ju en speciell säsong när man fick kliva ut i det här dubbelmötet mot Lech Poznan väldigt tidigt på säsongen, och det känns inte riktigt som att man har balanserat träningen här. Man var inte riktigt i fas när allsvenskan väl startade. Men gjorde en stabil insats mot Kalmar, vann den matchen, gillar att Asoro har flyttat upp som lite central anfallare. Och, i min bok, Thomas, så ska Djurgården vara favoriter här, men vi får faktiskt 2 gånger pengarna på Dronobet på Djurgården. Men jag vill hävda att de har över 50% på den här Dronobet-linan. Så att även här vill jag rekommendera spel på Djurgården. Dronobet, pengarna tillbaka med kryss.
Hur mycket tror du marknaden värderar att Djurgården haft det tufft i derbyn de senaste 10-15 åren?
Sådär. Det är en intressant frågeställning, för jag tycker ju inte att det borde påverka jättemycket. Men det är klart, nu har det varit så pass många år som Djurgården har problem med de här derbyna, och vi har det här derbyspöket som det skrivs om i tidningar inför matchen och så vidare. Men jag vill ändå hävda att det här är en liten faktor i sammanhanget. Ja. Och om nu marknaden har tagit in det, så tycker jag att det är fel. Jag måste bedöma ändå på vad jag har sett av de här 2 lagen. Och då landar jag i knapp Djurgården favorit faktiskt.
Mm. Ja, mer på den och ryggar Dronobet Djurgården till nästan dubbelt där då. Eller runt dubbelt, eller hur? När vi spelar in där.
Precis, dubbelt tittar vi just nu på Dronobet.
Ja, nej, snyggt. Du, över till Big Nine-kupongen. Vi har ju andelsspel på ATG.
Där, om vi har.
Verkligen. Det har varit, runt 10 000. Det har inte varit några liksom, stora utdelningar de senaste. Sen vi startade, ska jag säga, än.
Jag hade ju 2 idéer förra veckan. Den ena var överspelet i Tottenham och den andra var Inter. Inter vann borta mot Roma, men Tottenham Palace var ju betydligt långsammare och mindre fartfylld än vad jag trodde. Och vi hade ju spikat över där, så vi fick nöja oss med lite slantar tillbaka på 8-1 då. Men kan jag berätta då att Big Win, det vill säga om man är ensam, har ökat ännu mer, drygt 2 miljoner nu till en eventuellt ensam vinnare. Och det är en väldigt fin kupong igen. Vi har United mot Wolverhampton. Jag tror det är en stark favorit baserat på det jag sa tidigare. Mm. United behöver poängen mer. Spännande match. Aston Villa, Tottenham.
Oh, svår match.
Som Europaplatser. Känns lite grann som att båda lagen är intresserade av 3 poäng där. Framförallt Aston Villa. Det är möjligt att krysset där skulle kunna vaska.
Man bara 20% sträckat.
Fulham är med på kupongen.
Just
det är nog mycket som talar för att det blir ett singelsträck på Fulham där som spelet ligger just nu på vårt stora andelssystem.
49% på Fulham just nu sträcket och 68% på öven.
Precis. Lite hårt kan man tycka, men jag har ändå en stark känsla av att både det blir över 2,5 och Fulham löser det här. Och det är klart, går man på 2 och över där och bara ha 1 streck i den omgången. Ja, eller den matchen. Då har man ju kopplat lite grepp om konkurrenterna. Ja. Men du, Spezia Milan. Det är väl ingen lätt match för Milan här. Spelar till 66%.
Ja, men det är ju inte det. Och återigen tillbaka till tabelläge som får vara lite röd tråd här idag. Så har ju Spezia kniven mot strupen och varit passerad av Hellas Verona senast. Och men måste ju kraftsamla och vinna den här matchen, helst av allt. Kollar man då på skadeläget i Spezia, så har ju Enzola varit en spelare som vi har pratat väldigt mycket om, är ju tillbaka, startar den här matchen. Vänder man på det då och kikar på Milan, men då är det Rebic nia, det är Origi som ska starta den här matchen, det är fullständigt hopplösa De Ketelaer i nummer 10-positionen. Pobega och Vranch ska sköta mittfältet och Junior Messias ska in till höger, vilket betyder då, alla som har sett Milan den här säsongen förstår att men det är en total rotation återigen då av Milan. Det är ingen Krunic, det är ingen Tonali, det är ingen Brahim Diaz, det är ingen Benazer som visserligen skadade sig. Yep. Ingen Leao som fortfarande är skadad, och enligt uppgifterna senast här från Gazzetta dello Sport och andra medier så kommer han inte ens vara kallad till den här matchen, så det kortet finns inte att spela ut. Så att det är ett Milan som går upp mot Spezia med kniven mot strupen med totalt roterat lag.
Och senast Milan roterade var det väl 1-1 hemma mot Cremonese, va?
Yep.
Så att det säger ju en hel del om vilka skillnader det är på deras A- och B-uppställning. Så nej, det är en av många favoriter som vi antingen kommer att ta bort eller gardera definitivt.
Ja, och kollar man då på Inter, för jag tycker att det är ganska intressant, så måste ju de också rotera. Men du noterade, Daniel, att Lukaku startade inte, utan det var Dzeko som startade den här matchen. Lukaku får komma in och göra lite minuter. Han startade ju såklart den här matchen tillsammans med Korea. Och på mittfältet, ja, då startade inte Brozovic. Så han kommer in från start i den här matchen. Så de kan ju verkligen rotera. Och sen att Darmian kommer in istället för... holländaren där Dumfries, så alltså, Darmian, han har startat ganska många matcher den här säsongen. Det har varit en kamp om Dumfries eller Darmian. Sen kan ju du eller jag eller de som lyssnar på det här uppskatta Dumfries offensiva styrka mer än då kanske Darmians mer defensiva, men det är fortfarande bra spelare som kommer in. Så det är ett Inter som går upp emot Sassuolo som inte har någonting att spela för. Ska jag plocka ut ett lag i den här omgången som kanske då men kommer in lite omotiverad i den här matchen, så är det nog fan Sassuolo.
Mm. Det kan definitivt vara så som du är inne på. Och på tal om Inter där, de har alltså 6 raka segrar, 17-1 i målskillnad. Och jag har faktiskt kommit rätt på laget här nu de senaste veckorna. Jag tycker just att de har sett fräscha ut i förhållande till de andra storlagen då. Ja. Och man har en mycket bredare trupp. Och en sån som Lautaro Martinez har ju roterats i flera matcher. Det är inte konstigt att han ser fräsch ut nu.
Exakt.
Och Lukaku, som du säger, som nu äntligen har hittat formen. Mm. Han bänkar man då mot Milan. Mm. Då gör Dzeko mål. Det är en tuff konkurrenssituation, en positiv konkurrenssituation i Inter just nu. Det kan mycket väl vara så att det är en stark favorit. Trots att man då har den jobbiga upplägget, det vill säga spela onsdag, tisdag i Champions League. Det blir ju extra tufft för de lagen som får den svängningen. Tittar vi på den andra matchen så spelar man ju tisdag och sen på onsdag för City och Real Madrid.
Ja, det som är så kul tycker jag med Big Nine, det är att man spelar både 1, kryss 2 och över under 2,5. Och nu pratar vi liksom om sidorna Inter-Sassuolo här. Ska man gå in på en intressant över-undertanke här, som jag tycker i alla fall, så är det otroligt sträckat upp i 70% här på över 2,5 mål i Inter-Sassuolo. Baserat såklart på statistik att Sassuolo gör mycket mål och ja, men så här, det här mötet historiskt kanske har innehållit mycket mål. Men jag kan ju se framför mig ett Sassuolo som inte är speciellt intresserad, ligger under med 1-0, kanske till och med 2-0. Och den här matchen spelas av lite grann av Inter. Så att under 2,5 mål i den här matchen till 31% tycker jag definitivt vi ska med. Jag håller med.
Absolut. Nej, men det finns definitivt en 1-0 eller en 2-0 eller den här matchen också. Så att det är undertecknet till runt 30%. Det ska vi inte missa. Sista matchen jag vill ta upp här, Thomas. Det är ju också intressant. Och det är ju Madrid mot Getafe.
Mm.
Där ju Madrid nu får ge upp sina titeltankar. Barcelona är väl bara någon ynka poäng för att säkra den där titeln. Och det är klart att Real Madrid, som har haft en tuff vecka, glöm inte bort, man spelade i cupfinalen mot Osasuna förra lördagen. Och så möter man ju City där redan på tisdag. Jag tror det blir en rätt kraftig rotation från Ancelotti i den här matchen.
Är det intressant att ha med 8% sträckade Getafe här?
Jag tycker det. Getafe har tyvärr sin skyttekung Unal avstängd, men till 8% tittar vi på oddsmarknaden finns de till runt 6,50. Så att, nej, det är definitivt för lite med 8% på Getafe med tanke på att det blir rotation i Real Madrid.
Ni hittar våra andelar, bara 20 stycken till antalet, via sociala medier. Vi kommer länka till det, folk har redan hittat in. Men vill man hitta alla våra spel, vi kör ju andelar även i Toto-svenskan, 15 stycken tillsammans med Marcus Tapper, så är det atg.se/toto. Det gäller att man är 18 år gammal som alltid vad det gäller spel, och stödlinjen.se finns om man har problem med spel. Det är många speltankar, mycket att tänka på inför den här helgen, Daniel.
Ja, så är det. Det är ju verkligen mycket att tänka på, och då har vi även, vi har ju allsvenskan igång, och så har du den här Europafaktorn och den här tabellfaktorn då, att det är väldigt många lag som är i stort behov av 3 poängar. Så att det gäller att ladda upp med både pasta och kaffe här på lördag lunch för att orka med den här helgen. Det är en fantastisk sport- och spelhelg återigen.
Och så lite hästar på det för din del också.
Ja, och lite jackpot faktiskt. 37 miljoner skvalpade vidare. Det var så att ingen utdelning på varken 5 eller 6 rätt förra veckan.
Jag ser fram emot
37 miljoner skvalpade vidare till Umeå här. Och det ser inte helt enkelt ut. Ibland kan det vara lite skiktade omgångar uppe i Umeå eller i Norrland. Lite ojämna hästar. Men det ser lite öppnare ut än på länge. Så att även där kan man köpa andelar via ATG om man är intresserad. Och det är som sagt ett betydligt bättre spelläge än en vanlig vecka. Där det adderas 37 rena jackpot-miljoner.
Jag har ju lite glow-up vad det gäller hästar. Våran gemensamma häst tillsammans med Timo Nurmos, Adriatica, debuterade ju på Solvalla, sprang kvallopp i veckan. Klarade sig fint, inga galopper, inga konstigheter. Hade till och med krafter kvar när han kom in, eller hur? Erik Adielsson som körde.
Stämmer, hade ju spår 8 då i voltstart och det innebär att man startar på innerspår i andra ledet. Och där satt Erik hela vägen, han hade hästar både framför och utanför sig. Och det finns ju ingen anledning då i ett kvallopp att jaga någon bättre placering, utan det handlar ju bara om att fullfölja loppet på en viss tid. Och hon gick 19-8 med gott om krafter kvar, så att det var en behaglig start på hennes travkarriär. Och ja, det ska ni inte dröja allt för många veckor innan hon dyker upp i en startlista och det är dags för start. Så då har du förhoppningsvis din första starttest i livet, och det är en upplevelse. Det vill, kan jag lova dig.
Ja, gåshud, bara tänka på det. Men ta i trä. Hoppas allting går bra. Hoppas hon mår bra här kommande veckor. Med lite glow på travet. Adriatica som har sprungit för första gången runt Solvallas grusbana. Så drar du ett sms till mig, Daniel, att det är läge att spela V75 och du har något system på gång, så jag är gärna med.
Ja,
vi har ju inget andelsspel än tillsammans på V75 och travet. Vill ni att vi ska ha det, då får ni höra av er och liksom pressa oss, så kanske det är någonting som vi kan hitta framöver, eller hur?
Skulle kunna vara att man gör något jackpot-baserat system kanske, att när det är jackpot så gör även vi ett försök. Nu hinner vi nog inte mobilisera krafterna här till imorgon, men finns det intresse så kan vi titta på det framöver. Det väntar ju inte annat än en elitloppshelg här om bara, vad är det, 2 veckor?
Exakt, men då gäller det, ni som lyssnar, för av er på sociala medier. Daniel heter Wise Betting på Twitter och jag heter Wilbacher. Så det, är det så att ni är sugna?
Jag har redan fått en fråga igår kväll om det var man kunde köpa in sig Adriatica, men det är tyvärr fullt. Men skulle man vara väldigt intresserad av att prova på att äga en liten del i en häst, så finns det andra hästar till salu, så att det kan man höra av sig om så är fallet.
Ja, men du ser, det är underbart. Du, stort tack för den här veckan. Nu går vi in i våra bubblor. Det är fotboll, det är trav, det är full fart. Och så lite flickfotboll på det ska vi fylla också, eller hur, Daniel?
Så är det, även om vi spelade veckans match faktiskt redan i onsdag. Så att för min del blir det fullt fokus
Vanny.
På... Vi vann med 16 borta mot Rosengård, men tyvärr är Rosengård väldigt svaga. Tappat många tjejer till MFF.
Det är
ju nackdelen naturligtvis när en klubb har så stora resurser.
Ja. Men nästa vecka
ska vi spela Hallö Cup, så jag sitter redan nu och funderar på hur vi spelar in där. Men det får vi återkomma till.
Ja, det får vi återkomma till.
Hela fredagen.
Ja, men det är viktigt. Det alltså, jag måste bara säga det. Det är liksom fokus på Hallö Cup nästa fredag. Så exakt hur vi spelar in spel på nu får vi se. Exakt. Kanske mitt torsdag. Jag kommer följa allt. Du, stort tack för den här veckan. Lycka till i helgen.
Ha det bra.
Ha det bra. Ciao.